Välkommen till Frihetsjournalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Den här veckan så ägnar vi oss åt ett telefonväkteri där bloggens läsare har kunnat ringa in och kommentera, debattera och lämna förslag och ställa frågor. Det var en kul erfarenhet att ta emot de här samtalen. Det är första gången det sker, vad jag vet, att en bloggare skapar dialog med sina läsare på det här sättet. Och jag kan här presentera ett representativt urval av de som ringde in häromdagen. Och deras val av ämne var arbetsrätten, familjens roll i framtiden, om demokrati och diktatur och amerikansk politik, om rättsstatens förfall och inte minst bubbelvatten på Miljöpartiets riksdagskansli. Varsågoda.
Jag bor här i Borås och det gymnasiet jag går på blir bland de första att införa ordningsomdömen.
Ja.
Och då undrar jag vad din åsikt är till det.
Ja, det är, jag tycker det är bra.
För det har varit väldigt stor uppmärksamhet här. En förening på skolan som kallar sig Förenade klasskamrater, som typ är en plattform för socialister.
Ja.
Har haft samlat över 800 namnbeskrifter av 1000 elever på skolan och haft samtal med ordförande i utbildningsnämnden, för de är starkt kritiska till det.
Det låter som om de använder det här med ordning och ordningsbetyget som ett sätt att kritisera betygssystemet som sådant. För jag tror inte de här socialisterna vill ha betyg överhuvudtaget, eller hur?
Nej, det brukar de aldrig vilja. De brukar väl inte vilja ha någon krav eller ordning egentligen.
Nej, precis. Så att egentligen så är ju det en skendebatt från deras sida.
Men
hur reagerar, vad säger jag, föräldrar och politiker på de här protesterna?
Alltså, utbildningsnämnden här i Borås har ju enigt fattat beslut om att det här med ordningsomdömen och samtidigt satsa mer på utvecklingssamtal.
Ja. Nej, men det var en bra.
Det var nog bara den enda som var emot öppet. Det var nog en företrädare för Vänsterpartiet.
Ja.
Sen undrar jag det här med, vad tycker du om utrikespolitiken just nu? Det känns som att man har varit ganska passiv sen man har vunnit valet.
Den krassa logiken är ju att man vinner inga val i Sverige på utrikespolitik. Så att,
nej, det ligger mycket i det faktiskt.
Därför är det lättare att ligga lite lågt i de frågorna och ta striderna i inrikesfrågorna. I alla fall för partierna. Men det är ju därför det är intressant med bloggare och andra nu röster som har kommit fram på senare år. Vi har ju faktiskt för första gången börjat ta upp kritisk bevakning av till exempel mediernas utrikesrapportering. Det har aldrig hänt förut. Det har ju varit så att i och med att de borgerliga partierna har lämnat walkover på utrikespolitiken för att man vinner en val där, så har alltså medievänstern kunnat härja totalt fritt i utrikesrapporteringen. Och det har på något sätt blivit en inträde för vänsteråsikter i svensk inrikespolitik. Liksom det är så maoismen och vänstervågen kommer in liksom via de här utrikesrapporteringarna där man hyllar olika typer av socialistiska diktaturer förut. Och där man nu skriver, vilket jag inte begriper alls varför man gör, välvilligt om Iran och Syrien och sådana länder.
En sista fråga. Ja. Arbetsrätten.
Ja.
Där har du skrivit mycket. När händer det någonting?
Ja, det är en bra fråga. Jag är övertygad om att ska vi få riktigt bra med nya jobb, och i framförallt i mindre företag, då måste arbetsrätten liberaliseras. Men det kommer nog inte för en nästa mandatperiod.
Men liberaliserat, menar du att den ska helt tas bort då?
Ja, de här delarna där lagstiftningen lägger över statens makt i fackets händer. De lagarna vill jag ta bort. Arbetstidslagen till exempel, i 3:e paragrafen, så står det där att de bestämmelser som finns här, de gäller om man inte kommit överens om någonting annat med en central facklig organisation.
Ja, det håller jag med om absolut, men det riskerar att säga att om man inte tycker om chefen och har en bra relation till honom, att man kan bli sparkad hur som helst då. Hur ställer du det?
Ja, alltså det är ju inte så riktigt idag, eftersom idag arbetsrätten och det där, det utgår från industrisamhället då när arbetarna var som kuggar i ett maskineri och de var utbytbara, precis som muttrar och skruvar och så. Men så är det ju inte idag, utan idag sitter ju medarbetarna på en väldig kunskap och erfarenhet som är väldigt viktig för företagen. Och då kan man inte sparka folk hur som helst, för då blir man ju av med sin kompetens, det som egentligen är kärnan det man säljer i tjänsterna, va? Så att de anställda medarbetarna har idag en mycket, mycket starkare ställning än vad man hade på industrisamhällets tid.
Jo, det ligger nog någonting jag faktiskt aldrig tänkt på.
Nej, precis. Nej, men det är en liten förändring som skett successivt liksom. Och så är det ju så att vi jobbar ju inte lika längre. Mina morföräldrar, de jobbar ju 40 år hos samma arbetsgivare. Ja, det var ju så det var förut, va? Men nu byter man ju jobb liksom var tredje, vart fjärde år. Och då är man ju inte heller lika beroende av sin arbetsgivare som förut, va? Utan man kan faktiskt byta jobb. Och det är det som är meningen med om man reducerar arbetsrätten, det gör det att det blir ju mycket lättare att få ett jobb. Det är det som glöms bort i debatten ofta. Facket och de säger att det blir mycket lättare att sparka folk. Ja, men samtidigt blir det mycket, mycket lättare att få ett jobb.
Det är mer än en fråga nu i alla fall.
Ja, precis. Nej, det var roligt att snacka med dig.
Ja, ha det gott.
Detsamma. Hej.
Hej.
Jag vill bara uttrycka min enorma tacksamhet för det arbete för demokrati och utveckling som du bedriver.
Ja, det var roligt att höra.
Jag är en gubbe på 55 och jag har ju alltid varit irriterad på den här hopplösa vänstervridning vi har. Och äntligen kommer det, man får en seriös nyhetsförmedling så man ser en annan vinkling av det.
Ja, precis.
Jag har en bror som bor i Amerika, vi pratar sent. Så jag har tagit honom och sitter, han har läst på din blogg också.
Ja, ja.
Det är ju intressant vilken tokig förmedling har i Sverige. Han fångar ju samma problematik här, fast här är det värre.
Ja.
Tack så jättemycket.
Ja, tack så mycket för att du ringde.
Hej, jag undrar, du har skrivit lite om familjefrågor och att du är emot. Det är mot den gängse medienormen när det gäller det sätt att beskriva eller ja, familjefrågor i allmänhet.
Ja, just det, att familjen är död, ja. Det är väl,
Vad du tror att det kommer att förändras, eller?
Ja, det tror jag. Alltså, det finns. Om man ser tillbaks genom historien så är det ju i gemenskap, i den här nära gemenskapen som människor kan, barn helt enkelt, ungdomar kan uppfostras och där man lär sig att ta ansvar, visa respekt för andra och så vidare. Det är rätt bra att göra detta i en liten gemenskap där man också kan få ta konsekvenserna av att inte uppföra sig och samtidigt att bli tillrättavisad inom ramen för att ändå vara älskad, va? Alltså det här gamla ordstävet om att liksom, att ställa krav, det är att bry sig om.
Ja, du tror att det kommer att, din syn kommer att slå igen större eller framtiden?
Ja, jag tror det är i denna krets som barn växer upp och lär sig och tar över äldre generationers lärdomar. Och jag kan inte se att det kan ske på ett bättre sätt än inom familjen där man just har den här nära banden och just kan ställa krav och samtidigt vara älskad.
Men du ser inga tecken på att det kommer bli så, eller? För man kan säga att det genom historien har blivit mindre och mindre familjärt ju längre tiden har gått.
Ja, den sista, vad ska man säga, de sista 50 åren eller någonting sånt där, så har det väl varit en uppluckring av den här synen där både då socialismen har angripit familjer därför att man vill kollektivisera barnen. Alva Myrdal och hennes man Gunnar Myrdal skrev ju den här Kris i befolkningsfrågan och där man ju pratar om vikten av att ta bort barnen från föräldrarna så fort som möjligt och skola dem i socialistisk anda. Typen av socialism vill ju förstöra familjen då för att just bryta med tidigare traditioner. Och sen så finns det ju då på den liberala sidan också en har funnits i alla fall en oförståelse för att barn faktiskt inte är fullvuxna individer som kan fatta alla beslut och vara fria, utan att man faktiskt är i ett skede från barndomen upp till man är myndig, behöver vägledning, behöver uppfostran, behöver guidning, behöver lära sig att man inte kan få allting, och ja, helt enkelt uppfostran, att den unga människan är inte en fullfjädrad fri individ som kan bara ställa rättigheter, utan som behöver guidning. Och den här samverkan mellan liberaler och socialister har gjort att familjens situation har undergrävts under ett antal årtionden. Men jag tror att det börjar, allt fler börjar vakna och inse det, att familjen och den här kärnan i gemenskapen har en viktig betydelse.
Men du, ser du några speciella tecken på det, eller du hoppas?
Ja. Ja, precis. Nej, men det man kan se från den här borgerliga regeringen är ju att man försöker gå på båda spåren samtidigt ju, med jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag då. Att man försöker i alla fall öppna upp för den här möjligheten. Och det tycker jag är ju ett riktigt steg, att ingen ska ju tvingas. För det är ju där många gör misstaget då, både bland en del liberaler och bland socialisterna, som säger att om man värnar familjen så är det lika med att kvinnan ska vara hemma och stå vid spisen. Och så är det ju inte. Utan i ett modernt samhälle så måste ju vuxna människor ha valmöjligheter. Men den här möjligheten ska vara öppen. Och om fler inser situationen, så tror jag ju att det blir en renässans för familjen. Ja.
Då tackar jag för samtalet.
Tack så mycket. Hej.
Hej.
Ja, just det. Jag tänkte höra det. Vilka områden är du mest intresserad av?
Ja, det är ju svensk politik. Det här med arbete. Jag räknar mig som liberal. Jag tycker att svensk ekonomi ska öppnas upp och det ska vara lättare att vara företagare och såna här saker. Ja. Men sen är det också det här relationen med Sverige och USA och relationerna mellan demokratier och diktaturer, vi säger Mellanöstern och allt det här. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Ja, om man tittar tillbaka på senaste valet i USA, så var ju nästan alla svenskar, alla som är här i Sverige, var ju övertygade om att Bush skulle förlora.
Ja.
Vi som läste din blogg visste ju att han skulle vinna.
Just det. Precis.
Jo, nej, ja.
Det precis. Nej, men det, och jag kunde ju underbygga det genom länkarna då. Det är ju det som är så underbart med internet.
Ja, jo. Det fantastiska var ju att du hade rätt. Lycka till.
Ja, tack ska du ha. Tack för att du ringde.
Och det har blivit starkt beroende från kallande för mig som balans gentemot P1 för månaderna, så brukar vi titta på skriven sen.
Är det något särskilt ämnesområde du gillar, eller?
Ja, utrikespolitik i USA i stort. Alltså att jag var inte riktigt medveten liksom om Gojanis ställning som presidentkandidat i USA förrän jag började läsa din blogg. Jag tog liksom för givet att det stod mellan demokraternas kandidat, eftersom det var så det presenterades för mig, tyckte jag.
Ja.
I mainstream media då, va? Men när jag läste dig liksom så började jag sätta mig in i det här lite mer och fick klart för mig liksom att det var inte alls så enkelt som bilden var inte alls så enkelt som jag trodde.
Nej.
Ja, och även där som du skrev om klimathotet och så, något som du själv har varit väldigt skeptisk till, alltså, så tycker jag att det är intressant att läsa dina åsikter där, för att det behövs som motvikt liksom mot det vi är vanliga för att höra.
Ja.
Så att keep up the good work.
Ja, det ska jag försöka göra.
Tack så mycket.
Tack ska du ha. Tack. Hej.
Ja, bevakningen av USA tycker jag är ju rolig då, speciellt med tanke på att jag har en son som bor där nu och
ja,
ser hur verkligheten är där.
Just.
Jämfört med de ögon ni får skåda det här.
Ja, det är väl lite skillnad mellan min blogg och de vanliga medierna kanske.
Ja. Det enda jag kanske saknar i din blogg, vilket jag tycker är avgörande, det är att belysa den svenska rättsstaten. För den är ju riktigt korrupt. Vi har ju faktiskt inte ett domstolsväsende som fungerar. Utnämningspolitiken är under all kritik.
Är det något annat än utnämningarna du tänker på då? Är det här med JK har tagit upp med domstolarna eller?
JK, han är lika mycket en papperstiger som JK. Jag menar, det är ju bara löjligt. Den här frågan om jag, den har varit uppe på tapeten många gånger med att ha en författningsdomstol.
Mm.
Det verkar ju till och med borgarna värja sig nu.
Ja, du menar att de inte driver det, ja?
De vill inte ha det.
Nej, det är precis. Det förvånar mig rätt mycket. Jag har ju engagerat mig nu i medborgarrättsrörelsen och ska försöka få upp det här på agendan igen. För det är ju faktiskt märkligt med tanke på den dåliga grundlag vi fick 1974 ju, som inte har någon kontroll av den politiska makten ju. Men man borde ju kunna driva på, för det är ju precis som du säger att de borgerliga borde ju ha ett intresse av att stärka grundlagen, eftersom grundlagen är ju individernas, medborgarnas yttersta skydd ju, mot staten.
Ja, och har vi inte den så har vi inte mycket.
Nej.
Hela vår demokrati.
Ja.
Det ligger ju faktiskt i grundlagen.
Jo, precis, så är det. Nej, jag tar med dig som sagt. Bra, tack ska du ha för att du ringde.
Ja, tack.
Mm, tack, hej.
Hej.
En annan sak jag tänkte på också är det här med bubbelvatten eller kolsyrat vatten, om man byter spår lite.
Ja.
Och jag vet inte om du såg för några veckor sedan så var det miljöpartisterna i riksdagen. De bojkottar numera flaskvatten eller Ramlösa då.
Ja.
Och de tar med sig eget bubblat vatten så att säga.
Ja, ja.
På sammanträden för det. Men ja, jag roar mig lite med att räkna på det där. Jag är civilingenjör egentligen.
Mm.
Just på koldioxidutsläppet från de olika. Och för att mena, när man transporterar en flaska så är det givet att det blir ett visst koldioxidutsläpp per flaska.
Ja.
Men det som här är från transporten, men det här är ju, det kommer ju viss koldioxid också när man skruvar av kapsylen. Alltså det som kommer ut när det pyser, det är ju koldioxid.
Ja, ja.
Mm. Så kan man räkna på det där och ta reda på ungefär hur mycket som kommer från vardera källa så att säga. Och det visar sig att på en flaska Ramlösa, eller Loka, alltså som är transporterat inom Sverige, så är det ungefär 50-50. Alltså det kommer ut lika mycket koldioxid ur kapsylen som det kommer ut ur avgasröret så att säga, på lastbilen som transporterar vattnet per liter vatten då, om man räknar.
Ja.
Vilket är ju ganska anmärkningsvärt, för man hör ju aldrig någonting om den debatten. Eller den källan, så att säga.
Just det, att skapa bubblorna i vattnet har också den här påverkan, ja. Mm.
Just det, för det är ju kolsyra som är trycksatt och sen när trycket släpper så sönderdelas det till koldioxid och vatten.
Ja.
Så att det är också ett koldioxidutsläpp som har ett fossilt ursprung, för att när man gör kolsyran i läskfabriken så där använder man kalk. Och kalken är också fossil.
Ja, ja, ja.
Så att då kan man räkna på det. Så att då, alltså miljöpartisterna då, de gör sitt eget bubbelvatten.
Just.
Det bubbelvattnet de har ju då släpper ut i sig bara hälften så mycket som om man dricker Ramlösa. Men ändå.
Men ändå mer än icke-kolsyrat vatten, ja.
Oh ja. Alltså icke-kolsyrat vatten släpper ju i princip inte ut någonting. Det är egentligen bara energi det tar för att pumpa dit och dit.
Ja, just det.
I Sverige har vi ju ingen fossilbaserad elproduktion, så då är det ju noll.
Mm.
Så den är ju noll. Men om man då tillsätter kolsyra i vattnet, då är det ett koldioxidutsläpp.
Just
som
det.
Är Sen kan man tänka sig att gör man då det här själv då med en sån här soda stream man har hemma, eller de har köpt en då till miljöpartisterna, köpt en.
Ja.
Då är det ju lätt att tänka sig att man dricker dubbelt så mycket bubbelvatten som om man köpte Ramlösa eller kanske till och med ännu mer.
Mm.
Då har man ju i praktiken ökat.
Ja, just det. Just det, de borde vara emot kolsyrat vatten också. Ja.
Just det.
Mm. Men det har de inte tänkt på alltså.
Nej, det är ingen. Jag ringde upp. Det finns Mikaela Valtersson, hon som har drivit detta.
Ja.
Jag ringde upp henne och konfronterade henne med uppgifterna här. Men ja, hon var inte så intresserad av det.
Ja, så hon avfärdade hon det då? Eller vad sa hon?
Ja, det jag nådde henne på mobilen en dag och hon sa jasså. Och sen erbjöd mig att skicka ett e-post till henne med uträkningarna, vilket jag gjorde. Men sen har jag inte hört av henne.
Det där sista var lite småkul. Det visar att man kan räkna på allt och att vad man än gör så påverkar man faktiskt den miljö vi lever i. Det är ett faktum helt enkelt. Det var också intressant att höra att så pass många tog upp bevakningen av utrikespolitiken och framförallt då demokrati och diktatur och Amerikas roll. Här behövs uppenbarligen alternativa röster till de vanliga mainstream-medierna. Och det är roligt att höra att det uppskattas att man sköter den bevakningen. Men som sagt, det var ju inte så många kritiska röster egentligen. Vi får se hur det blir nästa gång om det blir mera debatt från de uppringandes sida. Och nu över till Frihetskanalens sista programpunkt. Ett antal notiser från Djungeltelegrafen. Det rapporteras från USA att magasinet GQ har stoppat ett kritiskt reportage om bråk inom Hillary Clintons presidentvalskampanj i utbyte mot en stor intervju med Bill Clinton. Nyhetssajten Politico har fått bekräftat av GQ att artikeln om Hillary Clinton har stoppats, men man vägrar att tala om varför. Politico skriver att en talesman för Bill Clinton levererade ett ultimatum till GQ att om de inte stoppade den här artikeln så skulle inte intervjun bli av. Händelsen sägs bekräfta att Clintons kändisfaktor är mycket stor och att Clinton faktiskt har makt att påverka tidningsutgivarnas försäljningssiffror. Under en demonstration i Louisiana i veckan sa den svarte aktivisten Jesse Jackson att det är någonting fel med ett land där fler svarta ungdomar sitter i fängelse än det som går på universitet. Det är en populär fras bland svarta aktivister. Men nya siffror från amerikanska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån visar att 864 000 svarta män gick på college 2005, och justitiedepartementet visade att antalet svarta i fängelse var 837 000. Och det var totalt det. Om man tittar på åldersgruppen 18-24-åringar så är antalet svarta män på universitet fyra gånger större än antalet som sitter i fängelse. Om det faktum att före statsministern Göran Persson plockar ut både avgångsvederlag som tidigare statsminister och lyfter arvoden till sitt bolag, säger Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly. Det är moraliskt väldigt tveksamt att använda ett sådant kryphål för att runda en regel som egentligen ska förhindra att det här sker. Girigheten finns överallt och den finns även här. Jag är lika upprörd oavsett vem som försöker runda villkoren så att man får det bättre för egen del än man egentligen är berättigad till. Ja, då var fjärde avsnittet av Frihetsjournalen till ända. Tack för att du lyssnade.